Hej och välkommen till Bibeltimman med bibelförklaringar. Vi läser ju andra Korinthierbrevet och det är Håkan Sundlinen som leder detta och vi är på del 20.
Så då är klockan slagen och vi ska fortsätta vårt studium i andra Korinthierbrevet. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att du är närvarande ibland oss. Att vittnesbördet om dig, andra Korinthierbrevet, ska få betydelse för oss. Är att du ska kunna tala till oss. Du ska tala in i våra liv och du ska tala det som vi bäst behöver höra. Herre, tack för din heliga ande som uppenbarar och som ger vishet så att vi kan lära känna dig och din vilja allt bättre. Herre, låt den här stunden få vara en stund då vi kommer allt närmare dig. Fyll oss med kärlek till dig och till varandra. En kärlek till ditt ord och till din ande. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Som sagt, vi befinner oss i andra Korinthierbrevet. Vi håller på med kapitel 8 och 9. Och man kan ju fundera kanske som rik västerlänning varför han ska ta två hela kapitel till givande och insamlingen till de fattiga i Jerusalem. Men han har ju gett oss ett antal motiv. Och det visar sig ju då att det handlar ju i förstone eller djupa sätt egentligen inte alls om pengar, utan pengarna är ju ett redskap. Det handlar om andra underliggande saker. Och det har vi sett. Jag lyfte fram några argument som vi hade redan när vi läste Galaterbrevet. För i Galaterbrevet 2, vers 9-10 där någonstans, så står det ju att de kom överens om att Paulus skulle vända sig till hedningarna. Han skulle bara tänka på de fattiga i Jerusalem. Och det har han då gjort under både andra och tredje missionsresan. Och särskilt här nu under andra missionsresan som vi befinner oss i. Och de där argumenten, jag ställer samman dem, här har vi 7 stycken så jag kan repetera det så får det vara som en, både som en sammanfattning och en bakgrund till fortsättningen här. Han har sagt att givandet, insamlingen till de heliga, ingår i själva evangeliet. Alltså det är Guds väsen att vara utgivande. Så gav Gud sin enda son för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Det var Guds gåva till mänskligheten. Och den gåvan den inrymmer ju allt. Både på höjden, bredden, längden och djupet. Inklusive pengar skulle man kunna säga om det är det det handlar om. Men det är ju inte pengarna som är det viktiga. Utan det är själva utgivandet. Och har vi del av evangeliet och är vi evangeliets vittnen. Och är vi evangeliets budbärare. Då måste ju vi vara likadana. Så det här är den springande punkten. För det andra så utgår Paulus, och det kommer vi se mera när vi kommer in i texten här snart. Så utgår han från att korintierna eller vi kristna har ett överflöd på allt. För Gud har genom tron på Jesus Kristus välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Vi har fått del av den överflödande nåden. Han berättar ju här som vi märkte förra gången och vi kommer tillbaka till det. Det står väl i inledningen där i 8 kapitlet om hur Guds nåd hade överflödat över makedonierna. De var ju inte rika och de kunde kanske inte ge så mycket och inte desto mindre tog Paulus emot understöd ifrån dem. Därför att de gav utifrån sin rika glädje i Gud. Och den där glädjen och rikedomen, det har vi alla. Både makedonierna och korintierna och vi som lever idag. Det tredje det är detta att givandet är ett gensvar på Guds nåd. Om vi får del av Guds goda så vill vi, faller det sig naturligt att vi tackar honom. Och om vi bär fram tacksägelse till Gud eller offer är ju ett latinskt ord som betyder bära fram. Om vi bär fram vårt tack till Gud, om vi bär fram vårt offer till Gud, så är det ett gensvar på Guds nåd. Det fjärde, det är att givandet i sig är en ren gudstjänst. Och så står det inte i texten, men vi drog den slutsatsen därför att Paulus använder ju olika ord som alla översätts med insamlingen eller hjälpen åt de heliga. Och då använder han ord som koinonia, charis, evlogia, liturgia. Alltså alla de här orden har att göra med gudstjänsten. Så det var tydligen ett väsentligt inslag i gudstjänsten att man på ett konkret sätt bemödade sig om att dela med sig av sitt goda till de fattiga när det gäller det materiella, men kanske annat också på annat sätt till alla. Det är ett sätt, det femte jag har skrivit, ett sätt att återgälda vad vi har tagit emot. Det är nästan lite detsamma som det tredje där. Och förmodligen tänkte jag på det som Paulus säger i Galaterbrevet. Där Paulus säger att om man har fått del av undervisningen så kunde den som undervisar också få del av det goda som får skörda av det som han har sått genom sin undervisning. Så man återgäldar. Det sjätte som vi tog upp förra gången, det är att det gagnar det egna livet och hälsan. Eller omvänt, om man inte lär sig att vara generös så stänger man ju sitt hjärta. Inte bara för andra och för Gud, utan det blir unket i mitt eget inre. Så det är alltså avgörande för mig själv att jag kan vara utgivande så att jag kan behålla min hälsa och leva ett rikt liv. Det sjunde som vi tog upp, det är att givandet åstadkommer en jämvikt. Och det kommer vi se också den här timmen, att en jämvikt, att alla ska ha det lika. Vi läste ju Apostlärningarna 2 och 4 förra tisdagen, och där står det att ingen led nöd. Och då betonade jag det, att det här handlar ju inte enbart om pengar, utan det handlar ju om den nåd som vi har fått del av så rikt. Det finns andra som inte har fått del av någon nåd alls, eller inte har förstått särskilt mycket. Och då ska det ske en jämvikt. Och även insamlingen till de fattiga i Jerusalem spelade roll för att åstadkomma den här jämvikten. Därför att när de fattiga i Jerusalem tar emot en frikostig gåva, som vi ska se här längre ner i texten, så väcker det tacksägelse till liv hos dem. Och de börjar tacka Gud för den kärlek som korintierna visar. Och så blir det en jämvikt på det sättet. Inkluderar naturligtvis också det materiella. Men som jag läste förra gången så hade man inte någon egendomsgemenskap. Det var inte lika på det sättet i församlingen i Jerusalem. Utan det var just det här med behoven och att ingen skulle lida nöd som var det viktiga. Och sen att givandet förstås var av kärlek. Det ska vi också se här igen alldeles strax. Det står i 7 kapitlet, vers 14. Ja, det var inte den versen jag tänkte på. Om jag har sagt något berömmande om er till honom så har jag inte behövt skämmas för det. Nej, det var nog vers 8 kapitlet, vers 7 jag tänkte på. När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap och hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Så det skulle i sådana fall vara det åttonde motivet, att själva givandet är ett bevis på att man faktiskt tycker om och älskar de fattiga i Jerusalem. Så där har Paulus motiverat, och då kanske det går åt 2 hela kapitel. Och som sagt, det viktigaste är ju inte nu, alltså pengarna har inte ett egenvärde, utan det är ett redskap. Det behöver vi påminna varandra om, för att det här blir lätt missförstått i en sån kultur som vi lever i. Kommer tillbaka till det också. Nu så har vi kommit till vers 16. Och då är det ett stycke här som går ifrån vers 16 till och med kapitel 9, vers 5. Och det är ju rätt så långt, så vi läser inte alltihop, utan vi delar upp det i delar. Och den första delen är från vers 16 till och med vers 20. Så där läser jag. Vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. Han inte bara lyssnade till vår uppmaning, utan ivrig som han var gav han sig iväg till er av egen fri vilja. Tillsammans med honom har vi sänt en broder som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst. Och inte bara det, han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi har hand om. Och det till Herrens ära och som bevis på vår villighet. Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. Det är några saker som vi behöver kommentera. Det första är i vers 16. Där tackar Paulus Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet. Där tänker man sig ett som. Samma hängivenhet som vem då? Det står inte. Det fattas någonting där. Han har väckt samma hängivenhet för er. Samma hängivenhet som vem då? Och här finns det faktiskt ett par olika sätt att förstå det. Kanske inte någon viktig sak, men om man nu läser och mediterar och tänker på vad som står, så behöver man ju reda ut det. De flesta menar nog att det är samma hängivenhet som Paulus och hans arbetslag hade visat. Därför det står ju så här i vers 17. Han inte bara lyssnade till vår uppmaning. Till vår uppmaning, där kommer ju det va? Alltså, så Paulus och hans arbetslag hade uppmanat Titus. Och Titus hade inte bara lyssnat utan väckts till samma hängivenhet som dem. Så ska man förmodligen förstå det, men det är ju en tolkning. En annan tolkning skulle kunna vara att det är samma hängivenhet som makedonierna visade. Som det står i 8 kapitlet vers 1, den nåd som Gud har gett församlingarna i Makedonien. Och Makedonien är ju ett föredöme givande. Så man skulle kunna uppfatta det som att Paulus menar att Gud, eller att i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet som hos makedonierna. Det spelar mindre roll, men jag tror att det syftar på Paulus, och det är nog de flesta kommentatorerna ser det nog på det sättet. Du kan se i 12 kapitlet, om vi bläddrar fram ett par sidor. Där säger Paulus i den 14 versen. Andra halvan. Jag söker inte det som är ert, utan er själva. Alltså här finns en kärlek och en iver. Inte efter deras pengar, efter det som är deras, utan efter dem själva. Gemenskapen, delaktigheten i deras nåd och i deras kärlek. Och det är alltså den hängivenheten som Titus hade. Och det är den hängivenheten som Paulus och hans arbetslag har för korintierna. Så den hängivenheten är inte efter deras pengar. Det är inte en hängivenhet för själva insamlingen. Det är ingen entusiasm i den meningen. Utan det är verkligen en hängivenhet för er. Alltså en delaktighet i deras liv. En gemenskap. Och det är ju viktigt att ha klart för sig. Återigen med den kultur som vi lever i, där det smyger sig in så mycket om pengar och sånt. Va? Så är det lätt att man kommer i obalans när man tolkar de här verserna. Och det ska vi se ännu tydligare när vi kommer längre ner i texten. Nåja, de har alltså en kärlek till korintierna och vill verkligen att korintierna för deras eget bästa ska förlösas i givandet. Och det står här att de har då i vers 18 tillsammans med Titus sänt en broder som får beröm i alla församlingarna. Och den brodern vet vi inte vem det är. Det finns några exempel. Och ett sådant exempel, det är att det skulle kunna vara Lukas, alltså evangelisten Lukas. För om ni kommer ihåg den, för nu har vi hållit på så många timmar med Paulus och hans missionsresa, men det är inte självklart att de som lyssnar på det här kommer ihåg det, men på den andra missionsresan så reste han ju västerut genom nuvarande Turkiet. Kommer så långt som man kan komma där västerut till Troas. Och där var det stopp. Och då får han en uppenbarelse av en man från Makedonien som säger: kom över och hjälp oss. Och jag har vid något tillfälle när vi har lagt ut det här sagt att det skulle kunna vara Lukas. För Lukas, han var från Filippi i Makedonien. Och från och med att det står att Paulus fick den här besöket av den här mannen, så från och med där så står det vi i apostlagärningarna. Och vi inkluderar ju Lukas, för det är Lukas som har skrivit i apostlagärningarna. Men han är inte, det står inte vi någon gång innan i apostlagärningarna, utan här står det vi. Och då är alltså, där hakar Lukas på. Så Lukas är med i arbetslaget när de kommer över till Makedonien, förmodligen som sagt den som får med sig Paulus och hans arbetslag till Makedonien. Och sedan så kommer han ju då till Filippi, sannolikt på väg till Thessalonike som är den stora staden i provinsen Makedonien. Och så blir han ju utkörd där, kommer till Berea och så ner till Aten och så kommer han till Korint där församlingen grundas. Så det skulle mycket väl kunna vara brodern Lukas som är påtänkt här. Vi vet inte det, men det står ju här att han, det står ju här att han var vald av församlingarna. Och längre ner så står det också i slutet på vers 23 att han, att de är församlingarnas sändebud. Så det måste ju varit en kändis som uttrycker det så. Det finns andra förslag också i Apostlagärningarna kapitel 20. Där nämns om hur han är i Makedonien. Paulus arbetslaget i Makedonien. Vers 1 berättar om hur han kommer från Efesus, från oroligheterna i Efesus, kommer till Makedonien. Slutet på vers 1. Och där skriver han då andra Korintierbrevet. Och därifrån skickar han Titus ner och så småningom så kommer han efter. Så kommer han ner till bröderna i Grekland, står det i slutet på vers 2. Och det är ju Korint, Grekland, eller Akaja i Grekland. Och där uppehöll han sig 3 månader. Därifrån skrev han Romarbrevet. Så när vi är färdiga med andra Korintsebrevet, då reser Paulus ner till Korint, är där i 3 månader och skriver Romarbrevet, alltså ganska snart efter andra Korintsebrevet. Och så står det då att han får veta att judarna förberedde ett attentat mot honom, just som han skulle avsegla till Syrien med den här gåvan. Och då bestämmer han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Och så kommer det: med honom följde Sopater, som var från Berea, Aristarchus och Secundus, båda de var från Thessaloniki, och vidare Gaius som var från Derbe, och Timotius och Trofimus. Så de reste från Korint och väntade på oss, eller anslöt i Troas, och sen åkte de då tillbaka till Jerusalem. Så någon av dem som är namngivna här kan också ha varit det där som kallas för en broder som är känd i alla församlingarna. Men som sagt, återigen, vi vet inte riktigt varför han inte är nämnd här vid namn. Det finns någon kommentar som säger så här, att från början i den ursprungliga texten så stod broderns namn. Men den där brodern tappade i förtroende hos församlingarna och då suddade de bort hans namn. Det är också ett sätt att tolka det. Det finns många tolkningar på olika versar. En annan tolkare säger att det är alldeles oväsentligt vad den där brodern hette, och därför så skriver inte Paulus ut det heller. Det finns ingen anledning att fästa uppmärksamhet vid det. Det kanske var så också att de i Korint visste vem den där brodern var så väl, så att det inte fanns anledning att skriva ut det av det skälet heller. Men han följer alltså med Titus nu från Makedonien ner till Korint. Och där ska han då styra och ställa med den här gåvan så att den kommer i ordning. Och sen så står det då att den här mannen, han var inte bara vald av församlingarna, Utan det står i vers 20 att så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. Så Paulus var mån om att det krångel som hade varit i Korint, och så här visar ju, eller antyds det ju ännu en gång, jag vet inte för vilken i ordningen, att det var någonting med det ekonomiska som bland annat i alla fall som hade varit krångligt i Korint. Och därför är Paulus mån om att det kommer en oberoende, en som inte är med i Paulus eget team, vilket ju i och för sig Lukas var. Men någon av de här andra, att det skulle komma någon utifrån. Det står förresten i vers 22 om ytterligare en broder. Vi har inte kommit dit, men vi kommer dit. Han var inte med i Paulus team. Här står att det är en frikostig gåva. Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. Och där är det grekiska ordet evlogia, översatt med frikostig. Men evlogia, det var ett av de där orden som är samma med gudstjänsten. Och evlogia har att göra med välsignelse. Så om du går tillbaka i gamla testamentet, det står att Gud välsignade människan. Så betyder ju välsignelse, betyder ju att man bekläds med rikedom, så att säga, i både bildlig och bokstavlig mening. Det var välsignat att få många barn, det var välsignat att ha mycket, många ägodelar, det var välsignat att av Gud om man hade stora skördar och så vidare. Det ligger i välsignelsen. Men det hörde också hemma i gudstjänsten. Men alla de här materiella sakerna, om det var pengar eller stora skördar eller stora boskapsjordar eller vad det nu var för någonting, ligger i Guds frikostighet, i Guds välsignelse. Och därför så översätter Gerts i sin översättning en välsignad gåva. Alltså inte en frikostig gåva, utan en välsignad gåva. Och på svenska så låter det ju helt olika. Har de orden med varandra att göra? Ja, det har de. De har verkligen med varandra att göra. Men det som är intressant tycker jag med det ordet, förutom att det är både ett andligt och ett materiellt ord på en och samma gång. Det som är intressant är ju att det hör hemma i gudstjänsten. Evlogia är ju så att säga beteckningen på hela insamlingen, på den här rena gudstjänsten, att det är en gudstjänstform att ge vidare, att välsigna de fattiga i Jerusalem, en frikostig gåva, ett överflödande i nåd. Det är så vi ska förstå det. Bibel 2000, de översätter inte som Gerts med att det är en välsignad gåva, utan de översätter och alla dessa pengar. Lite krasst faktiskt, måste jag säga. Jag säger inte att det är fel, va? Alla dessa pengar. Vi kan ju också säga att om en rik gåva, att det var en välsignad gåva. Så att det ligger ju nära varandra när vi bara tänker efter. I vers 20 så står också att han undviker att någon kritiserar oss. Jag tänker på det som vi läste i 6 kapitlet, vers 3. Där han talar om att både prövningar och glädjeämnen tillhör tjänsten. Men i denna tjänst så står det i vers 3, kapitel 6, vers 3. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. Så den här hanteringen med pengarna, att det är så att säga transparent redovisning och att det är oberoende med revisorer som är närvarande och så. Det var viktigt för Paulus. Han ville inte att deras tjänst skulle bli smutskastad som den förmodligen hade blivit då innan den här insamlingen var färdig. Nu läser vi verserna 21 till och med 24. Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt. Inte bara inför Herren, utan också inför människor. Tillsammans med dem har vi sänt ytterligare en broder. Honom har vi ofta och på många sätt prövat. Och han har då visat sig vara ivrig, särskilt nu, därför att han har så stort förtroende för er. När det gäller Titus så är han min vän och medarbetare hos er. Och vad beträffar våra andra bröder så är de församlingarnas sändebud till Kristi ära. ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt när vi berömde oss av er inför dem. Det där med de där ekonomiska oegentligheterna som jag nästan känner att jag tjatar om, det finns, kommer igen där i 12 kapitlet, vers 16. Där skriver Paulus, låt vara att jag inte har betungat er, alltså ekonomiskt. Men slug som jag är ironi, så har jag fångat er med list. Har jag då bedragit er med hjälp av någon av dem som jag sände till er? Jag bad Titus resa och sände en broder med honom. Har Titus bedragit er? Har vi inte handlat i samma anda? Har vi inte gått i samma fotspår? Så han är, jag ska inte säga att han är ängslig för den här insamlingen, men han är väldigt mån om att det ska liksom vara rätt och riktigt och att inte kastas någon skugga över den här insamlingen. Han vill gå i god för, han vill garantera nu att allting kommer att vara precis så som det ska vara. Han säger ju det också i vers 21. Vi är angelägna att göra det som är rätt. Inte bara inför Herren utan också inför människor. Och de där orden, det är en vanlig svensk mening som man inte reagerar något särskilt på, förutom då att man ska göra rätt för sig. Men det är sannolikt ett ordstäv. Därför att precis den tanken och nästan den ordalydelsen finns i Saltaren och i Ordspråksboken. Och det är det som Paulus citerar och som kommer igen här. Och sen finns det längre fram också på 100-150 efter Kristus. Nästan ordagrant också. Så att det verkar som att det är ett sånt där allmänt ordstäv. Att man ska göra rätt för sig inför Gud och människor. Vi kan titta i Ordspråksboken 3. Där står... ska vi se här. Ordspråksboken efter Saltaren där. 3. 4. Det talas det om att du ska finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. I Guds och människors ögon. Om du tittar sen i Romarbrevet. Ja, innan Romarbrevet har vi Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 24, vers 16. Där säger Paulus i sitt försvarstal. Jag strävar efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Båda dem, både Gud och människor. Och sen då Romarbrevet 12. Romarbrevet 12, vers 17. Ja, där står det, löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott. Och så står det inför alla människor. Men det är ju inför Gud också naturligtvis. Så det här är som en ledstjärna för honom. En ledstjärna som de sannolikt kände igen. Ett känt ordstäv så att säga. Det är Polykarpus brev. Polykarpus var den som blev föreståndare i Efesus efter aposteln Johannes. När han hade dött. Då insattes Polykarpus och Polykarpus har skrivit ett brev till församlingen i Filippi. Och i det brevet så står det, vinnlägg er om vad gott är inför Gud och människor. Så ni ser, det kommer igen med regelmässighet och nästan ordagrant också. Så Paulus säger det som kanske skulle kunna vara självklart. Vi är angelägna om att göra det som är rätt. Inte bara inför Herren utan också inför människor. Och sen då i vers 22 så står det om där ytterligare en broder som har prövats på många sätt. Han har ett stort förtroende för korintierna. Vi vet inte vem det är men vi påminns om i slutet på vers 23 att de är församlingarnas sändebud, de här två. Och där står faktiskt en liten stjärna. Jaha, nu ska vi se. Ja, sändebudet står inte här i notapparaten utan det står väl i uppslagsdelen då förmodligen. Men sändebud heter här på grekiska apostolos. Du vet, apostel är ju egentligen en som är utsänd. Jag bara säger det som hastigast för det har vi gått igenom tidigare också att apostlarna, aposteln är ju ett begrepp som vi använder för de 12. Men i vidare mening så kan det användas som alla som är utsända. Så därför så finns det i Korint apostlar som är falska apostlar. Där de är utsända, de är kringvandrade predikanter. Och de här bröderna som nu skickas med, de är också utsända. De är apostlar i den meningen, i allmän meningen. De ska alltså inte förväxlas med de här 12. Nu finns det ju en diskussion i Sverige om det finns apostlar idag. Det beror på vad man menar förstås. Så kan det vara. Det är viktigt vad man lägger i orden. Men det är klart att det finns apostlar. Inte i den meningen, samma mening som de 12. För kyrkan i sin helhet är byggd på de 12 apostlarnas grund. Och den kan inte ändras. Det kan liksom inte utvidgas på något sätt. Men det kan finnas utifrån den grunden kan det ju finnas utsända apostlar. Och att det kan grundas nya församlingar. Och så står det här då också att de lever till Kristi ära. Och det stod det också i slutet på vers 19. Där står det att de är valda av församlingarna och det är till Herrens ära. Och till Kristi ära står det här nu. Så det är viktigt att allting sker till Guds ära. Och vers 24. Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek. Ge dem bevis på er kärlek. Och vad Paulus då avser när han säger att de ska ge bevis på sin kärlek. Det kanske ni kan ana. Och det blir ännu tydligare i 9 kapitlet. Det handlar om insamlingen. Därför att det är den insamlingen som visar att de har kärlek till de fattiga i Jerusalem. Det är den insamlingen som visar äktheten i deras tro. Att de verkligen är evangeliska kristna. Du hade det i 8 kapitlet, vers 7. Överflöda också i denna kärleksgärning. Jag säger inte detta som en befallning utan för att pröva om också er kärlek är äkta. Så insamlingen är viktig för det. Och så står det ju också att de ska visa, nu är jag tillbaka där i vers 24. De ska visa på det sättet att vi hade rätt när vi berömde oss av er. För han har ju skrutit med dem i Korint. Alltså, det var alltså inte bara så att han hade klagomål på Korint för att korintierna för att de talade för mycket tungor eller för att de hade fnurrat på tråden där, utan det var också så har vi sett på flera tillfällen att han berömde ju korintierna. De var ju härliga människor, goda kristna. Sen att inte allt var på plats, det vet jag inte om det finns någonstans där allting är på plats. Och det hade han berömt då. Han hade berättat för Titus, för de andra bröderna, hur bra de var i Korint. Och nu ska de då leva upp till det genom att ge den här insamlingen. Göra den här insamlingen och ge en frikostig gåva. Och sen så sa jag då att det här avsnittet det sträcker sig in i kapitel 9. Så vi får ta där i verserna 1-5 också. Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. Jag vet hur villiga ni är. Och inför makedonierna brukar jag berömma mig av er goda vilja. Och berätta att Akaja har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta. Nu sände jag ändå dessa bröder för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig vara tomt prat. Och för att ni, som jag redan sagt, ska vara förberedda. Annars får vi, för att inte säga ni, stå där och skämmas när de makedonier som kommer med mig finner att ni, trots allt vårt förtroende för er, är oförberedda. Därför anser jag det nödvändigt att be bröderna resa till er och i förväg göra i ordning den gåva som redan är utlovad så att den kan ligga färdig som en frikostig gåva och inte vara snålt tilltagen. Så han har alltså berömt korintherna där i slutet på 8:e kapitlet och sporrat dem ytterligare till den här insamlingen. Och sen så säger han i vers 9 lite ursäktande att egentligen behöver jag inte skriva till er om den här hjälpen. För jag vet ju att ni är villiga, jag vet ju alltihopa det här. Så jag behöver inte skriva om det, va? Och underförstått, egentligen behöver jag inte skicka Titus någon annan broder heller. För ni kan fixa det här och så kommer vi bara ner då om några månader. Men så skickar han de här bröderna i alla fall i förväg. Och då blir det ju en sort, inte motsägelse, men en sorts spänning i det här. Och då är frågan om hur vi ska förstå det. Och då ska vi förstå det som att, jo, de hade en riktigt god vilja. Som det står i 8:e kapitlet, vers 10 och 11. Jag ger mitt råd i den här saken därför att det är bäst för er. Ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och besluta om det. Fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det. I slutet på första Korintherbrevet, 16:e kapitlet där, sista kapitlet, de första verserna, så ser man ju hur det tas initiativ till den här insamlingen. Sen vet vi inte hur det har gått. Men här får vi nu veta att jo, men de har beslutat sig för det här och de ska göra detta. Men någonting har hänt. Och det var ju det som utlöste den här snabbvisiten och det här tårebrevet som Paulus skrev. Så insamlingen hade kommit av sig. Och därför så skriver han här i andra Korintherbrevet att ja, jag tvivlar inte på er goda vilja, men insamlingen har inte blivit genomförd. Och för att då vara på säkra sidan så skickar han de här två bröderna i förväg så att man ska se till att det verkligen genomförs på ett riktigt sätt. Det här med att insamlingen inte har blivit genomförd, det är ju någonting som bara korintherna själva kan rätta till. Paulus kan ju skriva hur många brev som helst eller skicka hur mycket folk som helst, men de måste ju själva göra det. Så därför så finns den här, de här råden, de här evangeliska råden och den här utförliga motivationen till varför de ska göra insamlingen. Jag tog ju de här 7-8 motiven alldeles i inledningen. Så han vill alltså visa, som det står här i vers 3, att det beröm som han har gett till korintherna inte ska visa sig vara tomt prat. Det vore ju pinsamt. Samtidigt som han skriver det här och skickar ner de här bröderna att hjälpa till och övervaka det hela, så ger han ju korintherna en möjlighet att förverkliga sin goda vilja. De får ju hjälp och få igång det här. Det kan ju inte omöjligt att det var lite lamslaget eller att ingen ville ta initiativet och så, va. Men nu får de ju den möjligheten i och med att bröderna kommer dit i förväg. Och som det står då, då ska de vara beredda. Ni ska inte vara oförberedda, står det. Ni ska vara beredda, står det i slutet på 3:e versen. Ni ska inte vara oförberedda i slutet på 4:e versen. Och det fjärde argumentet som man har här, och det är inte minst starkt. Det står här att de inte ska behöva skämmas. Det är 4:e versen. Om det skulle vara nu så att Paulus kommer ner utan att ha skickat ner de där bröderna i förväg, och han kommer ner och det inte finns i år, inte färdigt, då får vi skämmas, för att inte säga ni, skriver Paulus. Och Grekland vid den här tiden var ju en skamkultur. Så att skammen var det värsta man kunde vara med om, att förlora ansiktet på det sättet. Och det ville inte Paulus skulle inträffa. Vare sig att han själv skulle ha berömt dem och att det visade sig vara tomt prat. Men inte heller att de där nere skulle missa alltihopa. Det vore ytterst pinsamt. Så därför så skickar han de här bröderna trots allt. Det är också viktigt, och det kanske man skulle haft med som ett nionde motiv egentligen, fast det ligger väl i det här med jämvikten. Men det som är viktigt med den här insamlingen till de fattiga i Jerusalem, det är ju jämvikten i den meningen att hedna kristna och judekristna finner varandra i Kristus. Det var ju inte självklart. Men en frikostig gåva från de hedna kristna till de judekristna, och särskilt de fattiga i Jerusalem, skulle stärka, bygga de här broarna. Paulus säger jag kan citera fritt då, i Galaterbrevet 2, att han kom överens med Petrus och Jakob att de skulle vända sig till de omskurna, till de judarna, och själv så skulle han och Barnabas påbörja eller fortsätta sin resa bland de hedningarna. Och han kallar sig själv för hedningarnas apostel, men han skulle lägga sig vinn om gemenskapen med de fattiga judekristna i Jerusalem. Så det är viktigt med insamlingen på det sättet att man delar samma liv i Kristus. Det står så här, jag har skrivit upp det i Efesierbrevet. Det är ju, har Paulus förmodligen skrivit lite senare. Och vi kommer ju till det senare, men han skriver där i andra kapitlet, i Efesierbrevet 2, vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, alltså vår frid, judar och hedningar, vår frid. Han som gjorde dem två till ett och rev ner skiljemuren. Skiljemuren, kommer ni ihåg, det var ju den mur som gick runt templet på tempelområdet och innanför vilken hedningarna inte fick gå. Den muren är nerriven, och i Kristus Jesus är det inte jude eller grek. Inte fri eller slav eller man och kvinna, utan där är vi alla ett i Kristus. Och den här insamlingen, om den nu kommer på skam, så kommer ju också den enheten på skam, den enhet som Kristus fick ge sitt liv för. Så för Paulus är det här viktigt. Han är mån om att korintierna ska förstå det här. Och han drar ju också slutsatsen i andra Korintierbrevet 9:5. Därför anser jag det nödvändigt att be bröderna resa till er och i förväg göra i ordning den gåva som redan är utlovad. Och där kommer det där med frikostig gåva, och det har jag då redan kommenterat. Nu har vi lite tid kvar, så jag tror att vi faktiskt ska börja på fortsättningen, så att säga. För nu, det som är kvar nu, det är ju kapitel 9 från vers 6 och kapitlet ut. Och det är ju som en sorts sammanfattning, han fullbordar så att säga argumentationen här, han sätter dit pricken över iet. Men vi kan inte läsa det i ett streck, det är ganska innehållsrikt. Den viktigaste versen är den som står i vers 6. Det säger jag, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt, och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Och sen kommer det, skulle man kunna säga, i tre delar. Det kommer dels det som står i vers 7 till och med 10, eller tre omgångar. Och sedan är det från vers 11 till och med 13. Och sen är det vers 14 och 15. Jag tror vi gör som så att jag läser 6 till och med 10. Och så får vi se hur långt vi hinner. Det säger jag, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt, och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut, han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Så det han gör nu när han sammanfattar och ska sätta pricken över it här på de här två kapitlen och den här insamlingen, det är att han använder sig i vers 6 utav en tanke som är väl känd i antiken. Alltså inte en speciell kristen tanke. Det är inte ens en speciell judisk tanke. Det är en tanke som finns i antiken. Att den som sår sparsamt ska skörda sparsamt och tvärtom. Och första gången som vi hittade är hos filosofen Aristoteles. Han talar om det här i de här termerna. Och då är vi på mitten av 300-talet före Kristus. Men det finns också i den judiska litteraturen, till exempel i Jobs bok och Ordspråksboken. Vi slår väl inte upp allt det här, men jag säger att det är Jobb kapitel 4, vers 8. Och sen slår jag upp Ordspråksboken kapitel 11, vers 21, 24 och 26. Ordspråksboken 11. Det onda blir förvisso inte ostraffade. Det rättfärdigas efterkommande skall räddas. Det är alltså lagen om sådd och skörd. Det handlar inte om pengar. Och det kommer ni strax att märka att det är större än pengar också i det här exemplet. Vers 24. Den frikostige blir rikligen mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Nej, förlåt, det var i vers 25. 24 skulle jag läsa. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar, blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Den som undanhåller sin säd förbannas av folket. Välsignelse kommer över den som vill sälja. Och det finns på andra ställen också. Vi behöver inte slå upp den, ni får det i anteckningarna sedan om de där bibelorden. Så det är ingen ovanlig tanke, utan en allmänt känd tanke. Och Paulus använder den i Galaterbrevet, om ni kommer ihåg. Jag tror vi får slå upp det, därför att det här är så pass viktigt att vi får det rätt. I Galaterbrevet kapitel 6. Vers 8. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Det bibelstället och det som vi nu har i andra Korintherbrevet, alltså samma bibelställa, samma tanke, används här på två olika sätt. Och tar vi med hur de flesta kristna i Sverige uppfattar, så blir det tre olika sätt som det används på. Här i Galaterbrevet så används det om vad man sår. Alltså om man sår i sitt kötts åker så får man skörda därefter. Om man sår i andens åker så får man skörda evigt liv. Och det som är argumentationen, nu går vi inte igenom Galaterbrevet en gång till ikväll. Men det som är argumentationen, det är ju det att de som har tagit emot Kristus och som nu vill vandra efter anden, de ska inte tvivla på det eviga livet. De ska inte tvivla på saligheten. Därför att om du följer Kristus så kan du veta att du får evigt liv och salighet. För om du sår i anden så får du skörda evigt liv. Det är hans poäng, så att säga, när han använder det ordet. Men om du tittar i andra Korintherbrevet, så är det, där säger han någonting annat. Där säger han inte någonting om vad man sår, utan här handlar det om hur mycket man sår. Och tanken är alltså i andra Korinthierbrevet att man ska så generöst och man ska vara frikostig. Handlar inte om pengar enbart, utan om överflödandet givande i allt. Det är Gud som ger det här överflödet. Och vi kan ge utav hans överflöd. Så där använder han det på ett annat sätt. Men kristna i Sverige har jag hört, och jag tror att det gäller för västerlänningar och den västerländska materiella kulturen. De använder samma bibelställe som så att om jag ger och sår, då får jag mycket tillbaka. Då använder de det på det sättet. Och det är inte Paulus tanke vare sig i Galaterbrevet eller andra Korinthierbrevet. Det är att både missförstå och att missbruka den här tanken från antiken. Därför handlar det inte alls om att man ska försöka få så mycket som möjligt själv. Alltså en hedonistisk livsstil. Egoismen är liksom på tronen. Du tror väl inte att Paulus använder bibelstället på det sättet? Nej. Och då är frågan om hur använder han det här nu då? Ja, för det första så tror jag man ska förstå att han använder ordet i mycket vidare mening än bara pengar. I Jesaja 55:10, vad står det där då? Jag har skrivit upp det bibelstället. Där står det: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Så det handlar ju inte om pengar. Att Gud låter pengar komma ner från himlen och så kommer det tillbaka pengar till Gud så att han blir rik. Utan det här handlar ju om någonting mycket vidare. Alltså generositet, nåd i allmänhet. Och på samma sätt är det som Paulus använder det ordet. Så ni måste tänka på sådden som något mycket större. Inte ens här, där det visserligen handlar om insamlingen och om pengainsamling. Men inte ens där tänker Paulus bara på pengarna. Utan det är fortfarande bara ett redskap för den nåd och för den kärlek och för den godhet som han lanserar och som han vill att korintierna ska bevisa genom insamlingen. Och då så ger han oss här nu tre uppmaningar i de där verserna 7, 8, 9. Alltså andra Korinthierbrevet 9. Först så talar han om givaren och givarens, gåvogivarens, om du och jag ger nu, om vår attityd. Vers 7. Sen talar han om Guds makt, om vad Gud gör i sammanhanget. Och sen i vers 10, för det tredje, så talar han om såningsmannen. Så han talar i tur och ordning om oss som ger, sedan om Guds makt och sedan om hur vi ger. Hur mycket vi ger eller vad vi ger kanske delvis också. Och då så säger han för det första i vers 7 att var och en som ger ska ge vad man har beslutat sig för i sitt hjärta. Det är regeln. Det finns ingen annan regel. Det finns ingen annan regel som Paulus lanserar. Det finns ingen annan person som bestämmer hur mycket du ska ge. Utan var och en ska ge utifrån sitt eget hjärta. Det är en grundregel. Och han motiverar det med orden att Gud älskar en glad givare. Och det uttrycket Gud älskar en glad givare, det känner ni väl igen. Men finns det verkligen i Bibeln? Står det så i Bibeln? Ja, det gör det. Andra Mosebok 25. Får vi slå upp och läsa. Till och med alltså i det som vi kallar för lagen så står det att man ska ge av hjärtat och vara glad, annars kan det vara. Inte ens i lagen så finns det en lag som säger hur man ska ge. Det står andra Mosebok 25, vers 2. Säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den ska samlas in från alla de som har ett hjärta som är villigt att ge. Ser ni det? Inte från de andra ska jag samlas in. Den ska samlas in från alla de som har ett hjärta som är villigt att ge. Och i femte Mosebok, där hittar vi kapitel 15. Femte Mosebok kapitel 15, vers 10. Du ska villigt ge åt honom, och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Ty för en sådan gåvas skull ska Herren din Gud välsigna dig i alla dina verk och i allt vad du företar dig. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig, du ska villigt öppna din hand för din broder, för det behövande och fattiga i ditt land. Så det finns alltså i Gamla testamentet. Och när Paulus säger här, Gud älskar en glad givare, då citerar han ifrån Ordspråksboken 22:8. Det är bara det att om man slår upp Ordspråksboken 22:8 så hittar man inte det där att Gud ska älska en glad givare. Det står inte så. Och då är förklaringen då, i notapparaten i Bibel 2000 så är förklaringen där att Paulus citerar inte från den hebreiska Bibeln utan ifrån Septuaginta, alltså den grekiska översättningen. Och det gör han genomgående i sina brev. Han citerar från den grekiska översättningen, inte själva grundspråket från hebreiskan. Och där har det tydligen hänt någonting. Så att i Septuaginta finns den där versen, men det finns inte i den hebreiska Bibeln. En glad givare, stod det i en kommentar, jag noterade det. En glad givare, ja det kan ju bara vara en som har frid med Gud. Alltså att ge utav sitt hjärta, att ha ett rätt förhållande till Gud och att leva i frid och harmoni med Gud, en förutsättning för att man ska vara glädjer i Herren alltid, för att man ska också kunna ge en gåva på ett rätt och riktigt sätt. Nu hinner vi inte göra längre, säger jag, men jag hoppades med det, och det får väl vara en bra avslutning då. Jag hoppas med det att man skulle kunna bryta ner en del av det här, alltså där andra bestämmer hur mycket man ska ge. Eller där man känner trycket utifrån. Jag tror inte att det är bibliskt. Man talar om tionde och sånt, och det kan vi inte gå igenom nu. Och det kan man kanske lansera en sån tanke som tionde, men den måste ju vara evangelisk den också. Vad är det annars för något? Om den inte får vara evangelisk. Och då kan du lika gärna tala om tjugonde eller trettionde eller nittionde. Vi ger väl trettionde till kommunen, gör vi inte det? Så att det är inte storleken det handlar om. Men det handlar om ett glatt hjärta. Herre, vi tackar dig för att vi får fördjupa oss i det som vi tror är din uppenbarade vilja för oss. Nu ber vi att du fortsätter att tala till oss och att du låter ordet bära den frukt som du har bestämt. Som vi läste hos profeten, att det ska verka det som du har sänt ut det till att verka. Och Herre, så ska det gå tillbaka till dig i form av, inte utav kronor och öre, men i tacksägelser och generositet mot vår medmänniska. Herre, vi tackar dig för den här stunden och ber om ditt beskydd, om din klarsyn och ditt beskydd. Amen.
Du har lyssnat på bibelförklaringar under bibeltimman, och det var Håkan Sundliden som läste från andra Korinthierbrevet, och det var del 20. Om du vill lyssna på detta på radio så kommer det, går det på varje måndag klockan 19. Och om du vill lyssna till det på live så är det i Värmå kyrka på tisdagar klockan 18:30. Och jag som har suttit här, sändningstekniker, heter David Gustafsson, och jag önskar er en god fortsättning.